Ja, nu ska jag fortsätta med det som jag började med igår. Och då måste man göra en liten resumé, för vi är mycket fler idag än vi var igår kväll. Det skadar kanske inte för de som var med också igår. För jag tog igår upp ämnet nådegåvor. Och sa ungefär så här, att vi undervisade för så där en 10-15 år sedan väldigt mycket om nådegåvor. Och det kan ju vara skojigt att se, vart tog allt det där vägen? Gick det in genom ena örat och ut genom det andra? Eller vad blev det av det? Och den mesta tiden igår kväll använde jag till att försöka att förklara vad en nådegåva är för någonting. Vi ägnade oss åt lite språkstudier i grekiska. För på grekiska heter nådegåva karisma. Och vi fann till vår glädje och överraskning att ordet karisma har en massa syskon i grekiskan som alla har med glädje att göra. Att vara glad, att ge av glädje och att uttrycka tacksamhet. Därför kan vi kalla nådegåvan för en glädjegåva om vi vill. Och vi gör inget våld på språket när vi översätter så. En nådegåva är någonting som Gud ger åt dig och mig. Eller om vi så vill, någonting som Gud ger åt församlingen för att uttrycka sin glädje. Och när församlingen, eller du och jag, lemmarna, lever i tacksamhet gentemot Gud, då börjar nådegåvan att förlösas och komma till sin rätt. Vi tar emot glädje från Gud. Glädjen uppfyller oss, inspirerar oss och tar sitt uttryck i handlingar av olika slag där vi ger glädjen vidare. Det är nådegåvans grundkaraktär. Vi tittade lite grann på olika nådegåvor i de texter som finns, vilket ju inte är så mycket. Där fanns en del nådegåvor som var väldigt övernaturliga, om jag får säga det så. Kraftgärningar och helbrägdagörelse och profetia. Men vi hittade också många nådegåvor som inte var så där förfärligt övernaturliga. Gåvan att vara nitisk som ledare. Vi hittade gåvan att kunna visa barmhärtighet mot människor i nöd och att ge gåvan att ge gåvor till människor som behöver och så vidare. Ja visst, gåvan att ge en slant. Det är ju inte så vansinnigt övernaturligt i för sig. Men Gud älskar en glad givare därför att det är en nådegåva först när du ger av glädje. Alltså allting som Guds glädje genom din tacksamhet förlöser i ditt liv är nådegåvor. Du kanske har en mängd olika anlag och talanger inbyggda i ditt liv sedan du föddes. De är i och för sig inga nådegåvor förrän den dag Guds glädje inspirerar dig till att använda de talangerna. Eller de möjligheterna. Men då kan det som funnits där hela tiden plötsligt vara en nådegåva. Du kanske en god talare. Ändå talar Bibeln om gåvan att undervisa. Ja, den gåvan den har du inte förrän Guds glädje i din tacksamhet tar hand om din talang att undervisa. Samma sak är det med lovsången. Den mäts inte i decibel, åtminstone inte i himlen. Utan där mäts den i hur mycket glädje, hur mycket tacksamhet, hur mycket tillbedjan som ligger bakom. Det viktigaste organet i lovsången är inte struphuvudet utan hjärtat. Du kan sjunga precis hur falskt som helst, det spelar ingen roll i lovsången då. Bara hjärtat är glatt. Du tar väl vara på den glädje du har och uttrycker den så gott du kan när du sjunger till Herren så här. Om det sen blir falskt så det skär i öronen på alla som står runt omkring dig, det gör ingenting. Du får använda den röst du har fått. En nötskrika kan inte låta som en näktergal. Men nötskrikan kan ändå lovsjunga här. Och gör han det av glädje så är det en nådegåva. Alltså är det så här, när Guds glädje befruktar oss så suddas gränsen mellan naturligt och övernaturligt ut. Det är inte så att allt som har med nådegåvor att göra är övernaturligt och allt som inte är övernaturligt är inte nådegåvor. Utan allting som befruktas av Guds nåd och Guds glädje i ditt liv är nådegåvor. Och gränsen mellan naturligt och övernaturligt suddas ut. Och hur många nådegåvor som finns i ditt liv beror alltså i första hand på hur mycket tacksamhet som Gud har fått förlösa i ditt liv. Är du tacksam över att kunna använda ögon och öron och allt möjligt, så kanske du ställer ögon och öron till Guds förfogande på ett helt annat sätt än om du tar det som fullständigt självklart. Det är klart man ska ha ögon och öron. Vad är det för dumheter? För det kan ju hända att det kommer en dag då du varken har det ena eller det andra. Vi vet ju ingenting. Vi har inga garantier. Vi såg också det här, och det ska vi kroka fast vid idag, att i Korint hade undervisningen om nådegåvorna drabbats av korintsjuka. Därför där var det i första hand inte längre frågan om vad min tacksamhet utlöser i mitt liv. Tacksamheten över Guds nåd, Guds välbehag som hela tiden strömmar över både dig och mig. Utan där var det istället frågan om hur övernaturligt kan det bli? Hur märkvärdiga ting kan det nu bli? Och hur mycket kan vi nu få ut av det här? Om du har en konkordans hemma, en sån här ordlista där alla ord i Bibeln står uppräknade. Om du har en till Nya testament, en till 81, så ska du slå på skryt. Och har du 1917 års översättning så ska du slå på uppblåsthet. För orden skryt och uppblåsthet finns i första och andra Korinthierbrevet och nästan ingen annanstans i Nya testamentet. Därför att det var mycket skryt och mycket uppblåsthet i omlopp för nådegåvornas skull. Korintsjuka. Du förstår, det blir ju ingen nåd i nådegåvorna om vi skryter med dem. Där ska vi nu kroka tag och fortsätta. Man blev överintresserad av det övernaturliga på ett sådant sätt att glädjen och nåden som det hela egentligen går ut på tonade bort. Och lyssna nu en gång till vad jag säger. Jag säger detta att när glädjen befruktar oss suddas gränsen mellan naturligt och övernaturligt ut. Och vi ska inte alls lösa problemet genom att göra motsatsen. Genom att säga det att jag nådegåvor är aldrig något övernaturligt, utan det är bara att Gud får ta min lilla stackars arma lekamen i bruk. Och här ska vi inte vänta några särskildheter, utan det är bara suck och vandra vidare. Nej, det ska vi inte heller säga. Det är lika dumt det. Men det finns någonting som är korintsjuka. När det blir skryt. När det blir prestige. Och nu ska vi läsa ett par bibelord. Det ena är skrivet till vännerna i Korint och det andra till vännerna i Galatien. Vi börjar med andra Korinthierbrevet 4. Där ska vi börja läsa i den femte versen och läsa fram till och med den femtonde. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa: ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvisa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet. Guds ära. Den här sista versen talar om precis vad det handlar om. Paulus satsar hela sitt liv för att den nåd som redan landat i honom ska nå allt fler och hos allt fler väcka allt mer tacksamhet. Därför att då har nådegåvan gått vidare. Han har tagit emot en gåva av nåd och han har fått ge en gåva av nåd. Och när han tar emot gåvan av nåd, då är det som hela hans inre lyses upp. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta. Men vad då? Med kunskapen om Kristi härlighet. Om hur god Gud är. Och vilken glädje han har över att just du finns till. Men sen skriver Paulus något mycket egendom. Och jag tror det finns mycket mer i den versen än vad vi kanske förut har förstått. Nämligen den sjunde. Denna skatt har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Nu finns det säkert en och annan av er som har gamla bibelöversättningen. Där står det: för att kraften ska befinnas vara Guds och inte komma från mig. Och se, det är lite skillnad. Tittar man i grundtexten så ser man att NT81 är exaktare översatt. Där står det nämligen: för att kraften må vara Guds och inte komma från mig. Nå, vad är det för skillnad? Jo, om vi tar gamla översättningens uttryck, för att det ska märkas att kraften kommer från Gud. Då kommer kraften från Gud i vilket fall. Men det ska också vara klart för de som ser kraften att den kom från Gud. Men som det står i nya översättningen så står det någonting helt annat, och det gör det alltså också i grundtexten. För att kraften ska komma från Gud och inte från mig. Och då kanske vi måste räkna med att det kan komma kraft från dig och mig om vi inte ser upp. Och se, det är ju något ganska annorlunda. Och nu talar Paulus om att när Gud skickar ut honom att förmedla nåd ifrån höjden, så bygger han in i Paulus tjänst väldigt starka skyddsmurar för att kraften ska komma från honom och inte från Paulus. Paulus måste alltså lida mycket. Alltid är jag ansatt, men inte kring. Alltid ser det ut att gå åt skogen, men på något sätt går det. Alltid så kör vi fast, men ändå kör vi vidare. Alltid går det galet, men ändå så lyckas det på något sätt. Alltid tänker man att nu orkar jag inte en stund till, men man orkar en stund till. Varför detta? Jo, därför att Gud har sagt: icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande. Vad betyder det? Jo, det finns en människans styrka och kraft. Och den måste först kopplas ur innan Gud kopplar in sin ande. Du kan inte koppla av din styrka och kraft. Det kan bara göras genom att Gud kopplar ur den genom att ställa dig i situationer där din kraft är hopplöst otillräcklig. Vi kollar. Nu går vi till Galatien. 5:e kapitlet. Välkända ord. Mycket välkända. Köttets gärningar. 19:e versen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet. Ja, det är det inget övernaturligt med. Eller hur? Avguderi. Hoppsan, nu börjar det. Trolldom. Nu är vi definitivt inne i det övernaturliga området. Du har väl sett det? Att köttet har en övernaturlig kapacitet. Trolldom. Ibland har vi en tendens att mäta andlighet i graden av övernaturliga händelser. Och där är det så andligt, får man höra. Varför det? Jo, därför att där händer ovanliga ting. Det är ingen garanti för andlighet. Inte ett smack. Det kan vara köttets gärningar lika väl som andens. Vi går tillbaka nu till 1 Korinthierbrevet, 12:e kapitlet. Första versen. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Härligt, säger vi. Ljuvligt. Paulus vill att vi ska ha kunskap om de andliga gåvorna. Lite nyfiken blir man ju över att han inte skriver mer om det i så fall. För det står ju faktiskt inte särskilt mycket i Bibeln om de andliga gåvorna. Men nu meddelar han den kunskap som vi behöver om de andliga gåvorna. Och vi tänker genast, det måste ju bli en fantastisk uppräkning på hur man får nådegåvor. När man ska ha profetians gåva, då gör man si. Och när man ska ha kraftgärningarnas gåva, så gör man så här. Och vishetens gåva får man genom det och det och detta. Och gåvan att skilja mellan andar får man A på det sättet, B på det sättet och C på det där sättet. Tänker vi. Men vi som har läst, vi har vant oss vid, det står inte ett smack om det. Utan sen fortsätter Paulus genom att beskriva några nådegåvor. 8:e versen och framåt. Och sen så invecklar han sig från 12:e versen och 12:e kapitlet ut i en lång förklaring av vad jag skulle vilja kalla för religiös anatomi. Det handlar om en kropp med en massa lemmar och fötter och händer och armar och öron och ben och vad det nu är. Vad i all sin dag, säger vi, nu har karn spårat ur igen. Det här handlar ju inte om nådegåvor. Konstigt. Sen så kommer 13:e kapitlet och det handlar om kärleken. Och sen kommer 14:e kapitlet och det handlar igen lite grann om nådegåvor. Här handlar det lite grann om hur man profeterar i församlingen och att man inte får förstöra mötena alldeles med sitt tungotalande. Och att hur många som helst får inte profetera utan att man prövar profetierna och så vidare. Osammanhängande, säger vi. Ostrukturerat. Dåligt betyg i pedagogik. Han uttrycker sig rörigt, karl, säger vi. Som inte förstår vad han är ute efter. Nu går vi tillbaka till 12:e kapitlet. Början här ska du se. För vad är det för kunskap Paulus vill att vi ska ha om nådegåvorna? Jo, det är en enda kunskap. Nämligen att man ska kunna skilja det som är andens kraftverkningar på det naturliga planet och det övernaturliga planet från det som är köttets. Ska vi titta? Vi fortsätter. 2:a versen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. Förut säger han nu till grekerna, och grekerna var ju vansinnigt intresserade av övernaturliga ting. Öj, de hade sina tempel, och där var det orakel med alla möjliga spådomsandar, och en god grek gjorde ingenting utan att konsultera sitt orakel. Där bedrevs det healing i vissa tempel. Oj, oj, oj. Och det var mycket med alla möjliga sorters mirakler och underverk. Förut drogs ni viljelöst eller blindvis, som det står i gamla översättningen. Utan att riktigt veta vad ni sysslade med, drogs ni till de stumma avgudarna. Hände det mirakler? Jajamän. Det hände både det ena och det tredje. Precis som det gör hos spiritisterna idag. Där finns både spådomar och healing och hela batteriet. Det är precis detsamma inför faraos hov. Trollkarlarna hängde med det längsta. Det hände saker. Men, säger Paulus, ni hade ju ingen aning om vad det egentligen var som hände, och så får det inte vara nu. Nu måste ni kunna skilja äkta vara från falsk vara. Förut gick ni dit bara för att det funkade. Men så får det inte vara nu. Guds folk får inte dras iväg till alla möjliga mirakler bara för att det funkar. Nu ska jag lära er hur ni ska urskilja vad som är andens nådegåvor och vad som är imitationer. Den kunskapen behöver ni. Resten svarar den helige ande för. Och den kunskapen får man i 12:e kapitlet, i 13:e kapitlet och i 14:e kapitlet. Därför det är så här att när det är köttet som åstadkommer alla möjliga märkliga ting, kraftgärningar av alla slag, så finns det ett stort och viktigt igenkänningstecken. När det inte längre är glädjen och nåden från himlen, utan det är vår egen förträfflighet som utför mirakler. Vad händer då? Jo, säger Paulus, då splittras kroppen. Det är därför hela 12:e kapitlet handlar om Kristuskroppen och lemmarna. Hur ska vi känna igen äkta nådegåvor från falska nådegåvor? Äkta nådegåvor uppbygger Kristi kropp. Förenar dem som vill tjäna Gud med varandra. Församlingen i funktion. Falska nådegåvor kan utföra stora tecken och under. Stora tecken och under. Hur säger jag att det är falskt? Kroppen splittras. Nå, det blev konflikter där Jesus gick fram. Men det som skiljer äkta gåvor från falska gåvor, det är att den grupp som vill tillhöra Herren splittras när falska gåvor är på gång. Därför det är de som verkligen är kropp. Kristuskroppen kan du aldrig se genom att titta i en matrikel. Men när du ser att det plötsligt går en avgrundsdjup spricka mellan de kristna som alla vill tillhöra Herren, då vet du det är något lurt på gång. Det Paulus vill lära oss, det är vakthållning. Observera att han är inte ute efter att säga till oss, det där med nådegåvor, förstår ni, det är så jobbigt och folk blir så konstiga och det blir så mycket strul och här ska vi inte ha några nådegåvor. Det är till församlingen i Korinth han skriver tre gånger, var ivriga att undfå nådegåvor. Det står i slutet av 12:e kapitlet, det står i början av 14:e kapitlet och det står i slutet av 14:e kapitlet. Var ivriga. Och det är ett väldigt starkt ord, det där ivriga. Det är samma ord som i Simon Zeloten, han som var en politisk fanatiker. Häng på låset för allt vad ni kan för att få nådegåva. Men det kanske handlar om något lite annat än vad vi tror. Ta vara på all din tacksamhet. Upphör aldrig att be Gud om tacksamhet och mottaglighet för hans nåd. Och att tacksamheten får driva dig att också kanske under stora lidanden, så som Paulus beskriver, trångmål och svårigheter, ge vidare det som Herren redan har gett dig. Häng på låset. Församlingen har inte för mycket nådegåvor, utan för lite. Men den kunskap han vill ge oss, det är kunskapen att urskilja det äkta från det falska. För att om jag har all profetisk gåva, känner alla hemligheter, har all kunskap, kan göra allt, kan flytta på alla berg och bergskedjor, Himalaya och rubbet, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Det är meningslöst. Och utifrån det kriteriet måste vi bedöma olika nådgåvor, olika kraftverkningar, olika tjänster. Är de födda av glädjen från himlen? Är de ett uttryck för att man ger den glädjen vidare? Som jag sa förut är det så här att Bibeln bjuder egentligen på väldigt lite undervisning om nådegåvorna. De här tre kapitlen i första Korinthierbrevet är den huvudsakliga undervisning vi får. Plus några omnämnanden av nådegåvor i Romarbrevet 12 och Efesierbrevet 4. Sen är det inte mer. Och det här har gjort att när vi önskar undervisa om nådegåvor, så blir vi nästan hänvisade till att läsa några få bibeltexter och sedan börja berätta för varandra om erfarenheter vi har gjort. Och det ligger inget ont i det. Det är klart vi måste göra. Det är både uppmuntrande, informativt och på olika sätt förlösande. Men återigen måste man då lära sig att pröva. Allting kan inte ta som intäkt för en helig andes verk bara för att det sker övernaturliga saker. Jag ska ge ett mycket konkret exempel så att ni förstår, kanske klarar. Jag har en god vän som är präst. Han har åtminstone varit, det påstås att han är på väg ut ur det, men han har varit en mycket högkyrklig präst. Och ni vet, en högkyrklig präst håller väldigt starkt på sitt prästämbete. Och i kraft av sin vigning och apostoliska succession och allt det här anses då prästen besitta egenskaper som andra inte besitter. Nå, denne broder han ringde till mig en vacker söndag förmiddag. Vi hade precis kommit hem från kyrkan och skulle äta en liten familjemiddag. Och då ringde han. Jag hade aldrig hört träffat honom förut. Hej, sa han, det är XYZ. Ja, det sa mig ingenting. Jag är präst i den och den kyrkan. Om en halvtimme så kommer det hit en flicka som har sysslat med satanism och som jag har lovat befrielse i Jesu namn. Men jag vet inte hur man gör. Kan du komma hit och hjälpa mig? Jag bara att svänga i sig maten och åka dit. Och vi hjälptes åt med det här. Han hamnade senare i tidningarna när det hela så att säga blev avslöjat. Jag klarade mig. Det var ganska skönt, för jag hade ännu min läkartjänst kvar. Men det var ett ganska långdraget befrielsearbete. Hon hade varit djupt inne i satanism. Och det kan jag säga utan avslöjande av hemligheter, för hon lät sig själv intervjuas i en tidning till sist. Anonymt visserligen, men ändå. Och varje andemakt som hon skulle befrias ifrån var det väldigt mycket... vad ska vi säga... Man fick hålla på länge och uppmana varje ande att försvinna. Då gjorde han efter ett tag en mycket fiffig liten upptäckt. Han var så högkyrklig, förstår ni, så han brukade stänka vigvatten på folk. Och så upptäckte han att när han skvätte vigvatten på flickan, då skrek demonerna. Oj, ett sånt väsen det blev. Lite vigvatten. Så att efter ett tag så glömde han alldeles av att nämna Jesu namn över tusen, utan han jagade henne runt och skvätte vigvatten på henne. Han hade gjort en erfarenhet. Nå, hon blev inte befriad av sånt. Demonerna ville ju bara hela tiden avleda uppmärksamheten från det som verkligen kunde tvinga dem att ge vika, nämligen Jesu namn. Så att han istället skulle tro att vigvatten är effektivare än Jesu namn. Nå, det där hade han upptäckt på egen hand. Och så en kväll så skulle vi fortsätta ihop, han och jag. Jag såg till min förskräckelse vad han sysslade med och sa till honom: sluta! Det där är ingen erfarenhet ifrån Gud. Stämmer inte med skriften. Lugna dig och återgå till dagordning. Och han gjorde det. En erfarenhet som kan leda vilse, som kan förefalla utlösa större mirakler än det ordinarie tillvägagångssättet. Det har sina vanskligheter med erfarenheter på det här området, därför att vi kämpar mot en levande men osynlig fiende. Jag ska berätta en annan likartad episod. En helt annan människa som jag försökte hjälpa och också fick nåden att hjälpa ganska långt. En människa som också behövde befrielse från andligt betryck. Vi kom igång och han fick en hel del hjälp. En vacker dag när vi skulle fortsätta och befria från ytterligare andligt betryck, så hände det någonting. Plötsligt så blev han alldeles urkopplad och la sig ner på soffan och sov. Jag tänkte, vad konstigt det här. Men jag var helt oförberedd, visste inte vad det handlade om. Och lät honom ligga där och tänkte, ja, han är väl trött, stackaren. Så småningom, när han aldrig vaknade, så fick vi ju ruska liv i honom. Och han satte sig upp och tittade glasartat ut i rymden och sa, vad jag känner mig konstig. Och på det sättet gick han omkring i en hel vecka. Och såg helt sjuk ut. Alla människor klappade om honom och undrade, vad i all sin dag har hänt med dig? Och han var inte sen att svara, jo, det är Svensson håller på att driva ut djävulen. Jag vågar lova er, jag har aldrig bett till Gud som den veckan, varken förr eller sedan. Det fanns människor som skulle anmäla mig för polisen, det fanns människor som skulle anmäla mig för socialstyrelsen, det fanns människor som skulle göra alla möjliga saker. Efter en vecka fick jag ett kunskapens ord ifrån Gud, där han talade om att det fanns en människa i den personens liv som den personen inte hade förlåtit. Och jag tog honom i nackskinnet och släpade hem honom och sa, du har icke förlåtit den personen, det gör jag aldrig, sa han. Får du ha det så här? Ja. Om detta satt vi och stångades i 3 timmar, sen gav han upp. Och bad Gud om hjälp att förlåta och omedelbart blev han fri. Ja, det kanske också var lurendrejeri. Vi kanske måste pröva. Det var en erfarenhet, utan tvekan. Men var den sann eller var den inte sann? Ja, vi tittar. Apostlagärningarna 26. Där berättar Paulus om sin omvändelse på vägen till Damaskus och hur Herren kallar honom. 15 versen. Jag sa, vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden. Då jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem ska jag sända ut dig för att du ska öppna deras ögon och lyssna nu och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Hur kommer vi från Satans makt till Guds makt? Genom omvändelse. Här fanns en synd som den personen i början inte ville omvända sig ifrån. Och Satans makt fanns kvar. Vi kunde ta många andra texter, men det här får räcka. Nu, den första erfarenheten, den här med vigvattnet. Den kan vi redan från början förstå att det är något lurt med. Därför att, jag menar, om det hade funkat så hade han ju kunnat gå vidare och köpa sig en vattenpistol. Och liksom spraya på alla möjliga. Va? Nu finns det sådana här blomspray som man kan ha en hel flaska. Så här, pss, pss. Det skulle gått utmärkt. Han skulle blivit oberoende av den heliga ande. Bara tillgången till vigvatten skulle begränsat honom. Och det är alltid något knepigt när våra nådegåvor blir så förträffliga att vi blir oberoende av den heliga ande. Då är vi ute på farlig mark. Den andra erfarenheten, den skapade istället ett större beroende av den heliga ande. Därför att den lärde mig att aldrig försöka befria en människa som inte restlöst vill ta avstånd från sin synd. Jag har aldrig försökt det efter den betan. Och därför har jag heller aldrig råkat ut för vad andra människor som ibland befriar från andligt betryck råkar ut för, nämligen slagsmål och bråk och alla möjliga konstigheter. När en människa har omvänt sig behöver man aldrig tjata på andemakten. Man kan säga, vik bort i Jesu namn. Så det blev ett större beroende. Därför att omvändelse, det klarar inte du och det klarar inte jag. Det klarar bara den heliga ande. Nu var vårt ärende det här. Att lära oss skilja äkta nådegåvor från sådana som inte är äkta. Vi såg att en av köttets gärningar var trolldom som det uttrycks, eller magi som det egentligen står i grekiskan. Och när vi alltså kommer in på kraftgärningarna, så profetian, så hela det övernaturliga området, måste vi kunna skilja magi ifrån gudomliga kraftgärningar. Vi måste kunna skilja profetia från spådom. Nu är vi tagna på sängen i många avseenden här. Helt enkelt därför att vi är inte vana vid magi och vi är inte vana vid spådom. De av oss som har varit med ett tag och nått exempelvis min vördnadsvärda ålder, de kan minnas hur det var på det glada 50-talet och alla var materialister. Och då folk log lite generat och övernaturliga ting kom på tal. Oj, 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 en sån stackars idiot som tror på övernaturliga ting, hur dum får man vara? Det vet vi att så är det inte idag. Idag kan du köpa alla möjliga veckotidningar, det står sida upp och sida ner om det är övernaturliga och det folk som har sett spöken och varit på seanser och lyft på bord och dansat med vandrande glas och allt möjligt sånt här. Det är ingen ände på det övernaturliga. Man kan fråga sig, hur blev det så? Hur blev det så? Och vad är det som håller på att ske runt omkring oss? Vi kan säga så här, att fram till sekelskiftet omkring 1900, så trodde också de mest avancerade vetenskapsmän att det fanns något som hette naturlagar. Och man tänkte sig till och med att naturlagarna, de styrde universum. Och övernaturliga ting, ja, det var de som var på andra sidan naturlagarna, och de var naturligtvis omöjliga eftersom naturlagarna var naturlagar. Så tänkte vetenskapen då, så tänker många än idag. Men de som står i vetenskapens forskningsfront har för länge sedan kommit fram till att det där är inte sant. Och faktum är att det var runt 1900, jag kommer inte exakt ihåg årtalet, då man kom in, plumsade rakt in i ett nytt forskningsfält som idag kallas för kvantfysik. Där man gjorde massor av upptäckter som blir helt orimliga om vi ska behålla begreppet naturlagar. Vi har lampor i tak. Och lampor utsänder ljus. Det man upptäckte då i början på 1900-talet var att ljuset är en vågrörelse. Och samtidigt är den en ström av partiklar. Jag kan inte gå in på mera på fysiken här. Vi skulle behöva rätt mycket tid till det. Och det är inte det vi ska syssla med. Men poängen i det hela var att ljuset kan inte vara båda delarna. Vårt förstånd säger nej. Det måste vara det ena eller det andra. Och ändå är ljuset båda delarna. Och där satt man plötsligt med en omöjlighet i näven som inte gick att förklara. Och som man har jobbat med i 80 år nu och fortfarande inte förklarat. Och de flesta har resignerat och sagt att det går inte att förklara. Plötsligt var begreppet naturlagar ingen självklarhet längre. Och många andra liknande erfarenheter gjorde man inom kvantfysikens område. Vi som är fortfarande vana att tänka på naturlagar, vi är så vana vid att orsak kommer alltid före verkan. Eller hur? Jag nyser i ansiktet på dig och du blir förkyld. Därför att min nysning var orsaken till din förkylning. I kvantfysiken stöter man ibland på processer där verkan kommer före orsak. Har du hört något så knasigt? Och man gnuggar geniknölarna tills de lossnar förstås. Och kan fortfarande inte förklara hur i all sin dag det kan bli på det viset. Men långsamt har konsekvensen av dessa upptäckter sipprat ut till gemene man. Det övernaturliga är plötsligt inte längre så övernaturligt som det har varit. Och då upptäcker man plötsligt övervintrande öar av spiritism och övervintrande öar av all möjlig annan magi. Nu får de en marknad. Nu blommar de upp. Hurra, säger de. Nu är det en ny tidsålder. Nu är det new age. Och plötsligt har vi en marknad. En explosionsartad marknad. Nu ska jag roa mig med att läsa högt. Därför att nu ser vi alltså att utanför församlingens gränser kommer en lavin av övernaturliga processer igång. Helt enkelt till följd av att begreppet naturlagar inte längre är så självklart som det har varit. En lavin av övernaturliga processer. Tror ni den stannar vid kyrkdörrarna? Ja, nej, vet inte, inget av ovanstående. Den stannar inte vid kyrkdörrarna. Var så säker. Den sipprar in på många vis. En av pionjärerna i New Age-rörelsen är en man som heter Napoleon Hill. Nu ska vi läsa högt här lite grann. 1967 så utkom han med en bok som på engelska heter Think and Grow Rich. Den finns översatt till svenska, men jag har sett den, men jag kommer inte ihåg vad den hette. Men det betyder alltså i svensk översättning Tänk och bli rik. Och denne Napoleon Hill, han torgför nu följande resonemang. Han säger att bästa sättet att bli rik är att tänka på rikedom. Man ska tänka på rikedom, man fantiserar om rikedom, man föreställer sig allt man ska göra när man blir rik, och man förutsätter att man blir rik, och man talar om sin kommande rikedom och man handlar utifrån det, och man blir så upptagen med rikedomstänkande när man drömmer om det på nätterna. Då kommer rikedomen, säger han, att tränga in i det undermedvetna av människan. Och när det har gjort det så kommer det att forma tillvaron omkring människan så att hon blir rik. För säger Napoleon Hill, tanken är inte en bild av verkligheten utan en del av verkligheten. Redan genom att du styr din tanke och programmerar ditt tänkande och hänger dig åt fantasier och tankar och drömmerier, redan därigenom skapar du ett stycke verklighet, säger han. Och om du bara håller i och härdar ut och fortsätter, öser på mer och mer i detta skapande, ska du få se att det skapande tränger utanför din tankevärld och formar livet omkring dig. 1967 kom den boken ut och hade alltså 20-årsjubileum förra året. Den har varit en bestseller av stora mått. Den gången jag själv såg boken så såg jag den i en missionsbokhandel i Skåne. Ja visst, det gäller att ha tro. Eller hur? Det gäller att ha tro. Och det gäller att verkligen ha den tro som övervinner världen och ha de visioner som leder fram till målet. Eller? Ha tro på Gud, står det i skrift. Det står inte alls att du ska ha tro på rikedom. Du ska ha tro på Gud. Nu ska du höra. Nu ska jag läsa upp för dig vad denne broder skriver om hur han kom på de här idéerna. Ett litet citat. Åter och åter har jag fått bevis på att osynliga vänner omsluter mig, oåtkomliga för de vanliga sinnena. I mitt studerande upptäckte jag att det finns en grupp märkliga varelser som upprätthåller en skola av visdom. Denna skola har mästare som på ett ögonblick kan gå utanför sig själva och färdas till vilken plats som helst som de själva väljer för att ge direkt kunskap genom tilltal. Nu fick jag veta att en av dessa mästare hade kommit hundratals mil genom natten till min studerkammare. Jag ska inte skriva ner varje ord han sa. Mycket av det han sa har redan presenterats för er i kapitlen i denna bok och kommer att följa i andra kapitel. Du har förtjänat rätten att avslöja en överlägsen hemlighet för andra, sa en vibrerande röst. Du har stått under ledning av den stora skolan. Nu måste du ge världen ritningarna till kunskap. Nämns Jesu namn? Nej. Är det här kristet? Nej, inte ett smack. Det utges inte ens för att vara det. Men har det här möjligen sipprat innanför kyrkdörrarna? Ja, det har det gjort. Det har det gjort. Det här är en andlig teknik som kallas för visualisering. Det gäller att måla upp en bild. Sen gäller det att tro på bilden och tro på bilden och tro på bilden tills man är fullständigt besatt av bilden. Så kommer bilden att göra genom någon sorts människans egen ändlösa förmåga att göra det som bilden utmålar. Känner vi igen det? Ja, visst känner vi igen det. Nu ska vi läsa en pastor. Jag ska läsa rätt mycket ur den här boken. En bok av en amerikansk pastor som heter Norman Vincent Peale. Det är en bok som är utgiven på ett kristet bokförlag och inköpt i en kristen missionsbokhandel. Till reapris visserligen, men i alla fall. Vi ska börja att läsa, så ska vi se. För som vanligt handlar det nu om en massa episoder, en massa erfarenheter där det hände grejer och där man alltså efteråt säger detta var Guds kraft. Bara för att det hände något. Det första exemplet är en pastor som får besök av en kvinna som förvisso inte varit någon särskilt trogen besökare i församlingen. Men som nu kommer därför att hon har ett problem. Och det är detta att hennes make är så påstridig, saknar förmåga till samarbete och håller på att bli utkuggad ifrån sitt arbete. Och är en börda också för henne. Och då frågar pastorn hur han sover på nätterna, denne make. Jo, han sover väldigt oroligt, men framåt morgonen så brukar han sova lugnt. Och nu börjar jag läsa innantill. All right, sa pastorn. Jag ska tala om för er vad ni ska göra. Ni stiger upp 5 varje morgon, sitter vid er makes sida och ber för honom. Försök att tro att Jesus Kristus är där vid er makes sida. Han är verkligen där tillsammans med er båda. Föreställ er George som en helt frisk man, lycklig och glad och välanpassad. Håll intensivt fast vid den tanken. Se den som en tydlig bild i ert inre. Tänk er att era böner tränger in i hans undermedvetna. I den tiden på morgonen bjuder hans medvetande inte något motstånd och därför har ni möjlighet att föra er idé in i hans undermedvetna. Skapa en vision i ert inre. Se honom glad, vänlig, samarbetsvillig, kreativ och entusiastisk. Jag har aldrig i mitt liv hört talas om något sånt, utropar hon med tydlig förvåning. Då är det på tiden att ni får göra det, sa han. Gå nu och gör det. Hon berättade senare att hon efter kort tid inte behövde någon ringklocka för att vakna. Varje morgon 5 satt hon tillsammans med Kristus tyst vid sin makes sida och projicerade dessa positiva tankar och böner in i hans undermedvetna. Ingenting tycktes hända under flera veckors tid, men slutligen sa George en dag till henne: du, jag har upplevt något underligt. Jag tycker att alla människor har blivit så vänliga. Även personer som jag har trott hata mig och bedra mig. Vad har hänt? Nu är alla så vänliga. Allting är annorlunda. Några dagar senare när han en kväll kom från sitt arbete hade han en glad nyhet att berätta. Vet du vad? Chefen talade idag om för mig att han skulle utnämna mig till avdelningschef. Jag frågade honom hur i all världen han hade fått en sån idé. Han påstod sig ha sett en stor förändring i min personlighet. Han talade om att jag verkar glad och lycklig och samarbetsvänlig, spelar till och med fotboll, är entusiastisk och håller på att bli en av företagets bästa män. Min fru talade aldrig om för honom hur hon hade lyckats nå in i hans undermedvetna. Är detta kristet eller är det inte kristet? Vi ska inte bedra oss av att det här gav ett lyckligt slut och säga att titta så pigg och trevlig och glad killen blev. Klart att det var Kristus. Varför skulle hon då sitta med dessa tekniker och varför behövde det ske när han sov? Brukar Kristus hoppa på den när du sover eller brukar han göra den när du är vaken? Några sidor senare i samma bok berättar samma författare om en annan kvinna för vilken det här fungerar utan att hon är kristenhetsmack. En kvinna som heter Peggy Paul och som lider av bröstcancer spridd i hela kroppen med massa dottersvulster i levern är döende. Och han citerar en artikel där hon berättat sin egen erfarenhet. Enligt artikeln gick Peggy Paul in för avslappning och en nervlugnande process. Under tiden föreställde hon sig intensivt det fortgående förstörandet av de sjuka cellerna som besegrades av friska och starka vita celler. Istället för Harry de Camps metod, den återges tidigare i boken, enligt vilken han försökte inom sig se en armé vita celler i kamp med de sjuka cellerna, hade Peggy sin egen teknik som också visade sig vara mycket effektiv. I sin föreställning började hon skapa en bild där hon såg de mediciner som hennes kropp tog emot genom cellgiftbehandlingen, utveckla förmågan att bryta bort cancerceller från varje slags tumör och förvandla dem till klart synliga orangefärgade näringsämnen som sedan absorberades av hennes vita blodceller, vilka hon föreställde sig som kaniner. Peggy Paul berättade att hon föreställde sig kaniner därför att de förökar sig snabbt och det finns alltid massor av dem. De är alltid hungriga och äter alltid massor av sin favoritmat, de orangefärgade cancercellerna. Jag hoppar en bit ner och fortsätter. Slutligen fortsätter artikeln. 22 månader efter att diagnosen av cancer i levern var fastställd konfirmerade en fjärde undersökning av levern vad Peggy Paul i sin fantasi, i sin sinnebild, i sitt positiva tänkande så länge hade sett. Tumören i hennes lever hade förminskats betydligt. Undersökningen visade alltså ett positivt resultat. Här är Jesus överhuvudtaget inte omnämnd, inte ens påtänkt. Det funkar lika bra ändå. Ni ska ha tro på Gud. Och att det här är något lurt, det upptäcker vi när vi tittar i början av samma bok där författaren berättar om hur han lärde sig det här. Under rubriken En bön som jag aldrig glömmer. Det var så här att de hade startat en församling och hade inga pengar. Men det fanns en broder som hette Andrews och han hade ett bra recept.
Han, vi ska läsa. Här är broder Andrews bön. Herre, här är vi. Vi måste samla in en del pengar. Herre, den här unge pastorn menar väl, men han förstår inte det första och väsentligaste i affärer eller hur man handlar i större sammanhang. Han har inte mycket tro. Egentligen har han ingen tro på sig själv eller sin uppgift. Herre, om han tänker försöka samla in bara 20 000 dollar kommer jag inte att ge honom en cent. Men om han tror att han kan samla in hela summan, 55 000 dollar, då ska jag ge honom det första bidraget, 5 000 dollar. Amen. När mannen hade slutat sin bön var jag redan oerhört inspirerad. Jag frågade broder Andrews, hur ska vi få det återstående 50 000 dollar? Precis på samma sätt som du fick de första 5 000, sa han. Du bad om dem och du fick dem. Men nu sätter vi igång. Inne i stan finns en läkare som kommer att tala om för dig att han inte har några pengar. Men jag fungerar som medlem av bankens finanskommitté och jag vet exakt hur mycket pengar han har. Vi ska be till Gud att den läkaren ger dig nästa 5 000 dollar. Men vi ska inte bara be, vi ska inom oss skapa en bild av honom när han ger dig pengarna. Bibeln säger att om du har tro stor som ett senapskorn så är ingenting omöjligt. Res nu in till stan, besök doktorn, be honom om pengarna och ta emot hans donation. Ganska illa till mod så åkte jag in till staden, hälsade på hos doktorn och framställde min begäran om ett bidrag i storlek 5 000 dollar. Han tittade på mig och sa, men det är ju alldeles orimligt, det är ju helt enkelt löjligt. Sen var han tyst en liten stund. Slutligen sa han, jag kan inte riktigt förklara det, men medan vi har suttit här har något oförklarligt kommit över mig. Pastorn, ni ska få era 5 000 dollar. Jag hoppade in i bilen och körde raka vägen tillbaka till broder Andrews. Jag stormade in i huset. Han gjorde det, ropade jag. Naturligtvis gjorde han det, sa broder Andrews. Hör på min son. Hela tiden som du var på väg in till staden utan att tro att doktorn skulle ge dig 5 000 dollar satt jag här och tänkte på dig. Jag sände iväg positiva tankar som kretsade omkring dig hela vägen att han skulle ge dig pengarna. Och lyssna nu. Och mina positiva tankar träffade honom rakt mellan ögonen. Du har rätt. Jag såg när de träffade honom. Det genomträngde hans hjärna och förändrade hans tänkande, sa broder Andrews. Men detta borde förändra ditt tänkande också. Kom ihåg, när du önskar genomföra något, skapa inom dig själv en bild som föreställer dig själv när du lyckas göra det. Rita in alla detaljerna. Gör bilden så realistisk som du möjligen kan. Kom vidare ihåg, du är aldrig besegrad av någon eller något förrän du i ditt sinne accepterar tanken på att bli besegrad. Broder Andrews förstod skillnaden mellan negativt och positivt tänkande, fantiserande, drömmande och skapande. Han påpekade att man i sin fantasi kan föreställa sig seger och man kan föreställa sig nederlag. Man kan programmera sig själv i endera riktningen. Detta är magi. Att det saluförs i missionsbokhandlar, att man kan höra sånt här från predikstolar, det utesluter inte att det är magi. Det betyder inte att alla är bedragare. Många är själva bedragna. Men det är på hög tid att vi lär oss att känna igen det här. Och när man väl har lärt sig känna igen mönster så dyker det upp överallt. Nu ska vi läsa en bok som jag tycker har inspirerat mig väldigt mycket på många sätt. En bok av Agnes Sanford som heter Det helande ljuset. Där ska vi se, vi ska slå upp på sidan 62. Jag läser innantill. Vi är i sanning skapade till hans avbild. Han är först och främst skapare. Det är även vi. Det står ingenstans i skriften att vi är skapare. Men med den här sortens logiska slutledningar för man fram ett resonemang. Ju mer vi övar oss i skapandets konst, desto lättare och naturligare verkar Guds kraft genom oss. Inte säkert att det är Guds kraft bara för att vi tror det. Efter några få månaders övning fann jag att mina böner kunde påverka barnen genom citationstecken fjärrstyrning, slut på citatet, som min dotter uttryckte det. Om jag någonstans i huset hörde upprörda röster behövde jag bara inom mig skapa en bild av ett fridsamt barn och genom trons ord överföra den till verkligheten. Och efter en stund var det hela över, till jag behövde inte ägna den tanke längre. Ty mina barn levde i inbördes sämja från morgon till kväll. Ja visst, det låter väl fint. Fridsamma barn, genom att mor sitter en trappa upp och målar bilder av fridsamma barn. Det låter så fint. Det låter så kärleksfullt. Frågan är bara, vart tar den fria viljan vägen? För så här gör ju inte Gud med oss. Faktiskt inte. Så skapare han än är, han bär sig inte åt så med dig och mig. Han ger oss vår fria vilja att synda precis hur mycket som helst för att vi ska lära oss att synda något ont. Han sitter inte i himlen och fjärrstyr oss. Och det är inte Guds kraft när vi gör det så här, även om resultatet blir ganska snuttigt. Varför har vi blivit så intresserade av det här? Var går gränsen mellan det som är sant och det som inte är sant? Var går gränsen mellan Guds övernaturliga gärningar och magi? Vi kan säga så här. Magi handlar om min teknik. Det handlar om vad jag tränar upp mig till att göra. Magi handlar om vad som utgår från mig på det ena eller andra sättet. Nå, Guds mirakler, de bygger på vad som utgår från Gud som svar på dina böner. Så länge du håller dig till böner är du alltid på mycket fast mark. Men så fort du tycker att det var det förfärligt vad Gud är trög på att svara på böner. Vänta, jag har hört en kille som kan få mycket bättre ting att hända. Vi kan få mycket bättre rulle på grejerna om vi gör som han undervisar. Ja, då börjar det. Då börjar det. Du förstår, när vi ber till Gud så kan Gud ibland säga till dig, det där berget ska inte stå där längre. Hälsa från mig och säg till att det flyttar på sig. Och du talar till berget och säger, Gud sa alldeles nyss till mig att du ska flytta på dig. Så nu får du flytta på dig, Jesu namn. Det är auktoritet. Men den dag du får för dig att du kan öva upp en teknik så du kan flytta på vilka berg som helst, då är det magi. Kristna underverk bygger på bön till fadern. Och vad fadern sedan gör på egen hand eller bemyndigar dig att göra, det är kristna mirakler. Och rätt vad det är så händer det att Guds folk blir sura på Gud. För de tycker att han svarar inte alls lika kvick på bön som vi vill. Och så är det ju så trevligt att liksom få öva upp en teknik och kunna bestämma själv. Makt, makt. Makt. Underbart med makt. Inte behöva hålla på och be till Gud. Utan att liksom pang på rödbetan kunna bestämma själv och göra saker själv. Härligt. Guds kraft fungerar i vår maktlöshet. Det var det Paulus försökte lära oss när vi läste andra Korinthierbrevet 4. Denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Det är det stora, andra stora säkerhetssystemet som Gud har byggt in i sina nådegåvor. Kraften fullkomnas i svaghet, säger Paulus. Och det betyder inte att den med nödvändighet blir större när du är svag. Men den blir alltid ren. Alltså, gudomliga mirakler bygger på vår bön till Fadern,
och vad Fadern sedan gör. Gudomliga mirakler innehåller alltid en ström av glädje och tacksamhet. När ett gudomligt mirakel har skett så är du alltid medveten om vem som gjorde det. Det är ingen tvekan i ditt eget liv. Det var Gud och inte jag. Magi. Det är teknik. Du får öva dig och träna dig. Det går lite bättre och lite bättre. Du börjar med ett sandkorn. Så småningom så kan du ta en puttekula. Sen kan du flytta på lite större stenar ändå. Så småningom går du ut i skogen och tränar på flyttblock. Och till sist så gör du en liten rond upp i fjällvärlden. Norra Norrlands inland och fjälltrakter. Det är magi. När det är gudomliga mirakler på gång, då har du ett stort behov av att tro på Gud. Att ha det förtroendet till honom att det lönar sig att be. Och att det är din uppgift att be. Det behöver du för att härda ut. För ibland så krävs det uthållig bön. Och om du är i djupet av ditt hjärta är besviken på Gud så orkar du inte. Det är också så att om du är trolös mot Gud. I den meningen att du tillåter synd i ditt liv. Så hindrar det också mycket av Guds verk. Det är den tro du behöver för att det ska bli mirakler. Trohet och förtroende för Guds person. Om du ska ägna dig åt magi behöver du däremot en tro på slutresultatet. Så du kan måla riktigt fina bilder inom dig själv. Ibland är det så här, när vi har varit i bön till Gud och Gud vill tala om för oss, nu ska det berget inte stå där längre. När han då talar till dig om att berget ska förflyttas, då föds det en visshet i ditt hjärta att nu är det bergets tid ut. Men det var ingen visshet du byggde upp. Och man känner ofta igen den i ens inre därför att den kommer utan föregående varning. Plötsligt pangar den bara där. Och då vet man, nu har Gud gett mig tillåtelse att tala till berget. Då är det inte magi. Då är det inte detta att jag har hållit på och målat först medvetna bilder och sen liksom försökt putta ner det i mitt undermedvetna och drömma om det på nätterna och ständigt gå omkring och vara mer eller mindre totalt hjärnfixerad vid det ena eller det andra för att det så småningom ska ske. Men vi ska notera när vi nu läser New Age-litteratur att det funkar. Vi ska inte vara så bakom flötet att vi tror att det här är bara lekstuga. Det funkar. Och därför är det på hög tid att vi lär oss att känna igen det äkta från det falska. Nu ska jag ta en sak till. Jag vet att ni är trötta. Men vi ska ta en sak till. När vi ägnar oss åt magi, då får vi makt. Eller hur? Det är därför vi gör det. Vi är inte nöjda med det Gud ger, utan vi vill ha lite till. På ett sådant sätt att vår makt växer. Vi ska förvisso aldrig vara nöjda på ett sätt. Men vår önskan efter mer ska få oss att hänga på låset i himlen, så att säga, i bön. Och får aldrig lov att ta sig det uttrycket att vi tar makten i egna händer. Men när vi gör det, då kommer naturligtvis Svensson att tycka att det där berget ska ligga. Nej, säger Johansson, det är min tomt, där ska inte ligga några berg, det ska ligga på din tomt. Nej, det ska det inte göra, plötsligt kommer både överens, det ska ligga på Nilssons tomt. Det där berget ska ligga. Och plötsligt när Nilsson vaknar i morgon så står ett stort berg utanför fönstret, han får inte upp fönstret och kan inte vädra. Och han ilsknar till och hämtar några andra som flyttar på berget och lägger det på Petterssons tomt. Du förstår, när vi börjar ägna oss åt magi så blir vi alltid ovänner. Och det är därför Paulus ger den här bilden av kroppen och lemmarna. När kroppen byggs upp och förenas så beror det på att Guds kraft flödar, men genom ödmjuka hjärtan. Men det kan flöda mycket kraft och det blir stor splittring. Kanske stor splittring att en människa måste träda fram och säga: nu måste ni alla underordna er mig, annars funkar det inte. Låt inte lura er. Där kärlekens spontana enhetsverk dyker upp i hälarna på kraften. Och där de som förmedlar den kraften får bära svaghet och lidande för det förmedlandet. Där är Guds kraft på gång. Lär er att känna skillnad. Beträffande de andliga gåvorna vill jag, mina bröder, att ni ska ha kunskap. Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig, Far, för att du vill göra under mitt ibland oss. Och vi tackar dig för att det här är så oerhört enkelt. Det är bara att prata med dig. Mer kan det aldrig bli. Och det enda dessutöver som kan behövas, det är uthållighet genom din heliga ande. Och att vi kommer till dig i kärlek, i engagemang och i tacksamhet över att du är den du är. Och vi vill verkligen efter ditt ord vara ivriga att undfå nådegåvor. Vara ivriga att din nåds glädje ska förlösa sådan tacksamhet och ödmjukhet i vårt inre att både naturliga och övernaturliga resurser kommer i rörelse i din församling och genom våra liv. Vi längtar efter det. Vi önskar det på allt sätt, Gud. Vi skulle vilja få se din församling upprättad ur sin förnedring, sin maktlöshet och sin kraftlöshet och sitt jagande hit och dit och fram och tillbaka efter tekniker som ska ersätta den heliga andes handlande. Vi ber att du ger oss på många sätt gåvan att skilja mellan andar. Och gåvan att urskilja vad som är äkta och vad som inte är äkta i det som undervisas och i det vi ser idag. Lär oss att hela tiden göra det med ett försonligt sinnelag. Men lär oss att se allvaret i det som håller på att ske runt omkring oss. Utan att för den skull mista barnaskapets glädje. Fader, vi prisar dig. I Jesu Kristi namn.